Välkomna till Förnyarna.
Här delar vi med oss om nya tankar om den värld vi är på väg in i.
En aktivistisk vecka har det varit. Full av oroligheter i världen.
Vad jädra var det smällde.
Uppdämt behov för det kanske.
Ja, det kan man ju också verkligen säga. Jag har lite gått och väntat på det. Det har ju blivit ganska tydligt, tycker jag, med coronakrisen. Vad orättvisorna har slagit emot mest någonstans. Jag tror faktiskt att vi har pratat om det i någon tidigare podd också. Jag har försökt förklara det. Varför demonstrerar? Varför är inte folk argare?
Allt ju hänger ihop. Alltså det är inte bara... Det är inte bara en isolerad händelse, utan det är händelser matade ovanpå varann som hänger ihop.
Som en väldigt lång kedja, ja.
Precis. Ja, men jag hade ju också någon sån inte alls färdigtänkt tanke, men när coronan kom och världen var så otroligt snabb, inte Sverige då, men resten av världen, så otroligt snabb på att stänga ner. Redan då så tänkte jag så här att undra om vi alla går omkring med någon sorts latent, halvt uppbyggd oro på grund av klimatfrågan. Alltså oavsett hur vi väljer att jobba aktivt med den, så matas vi ändå med att vi är på väg åt helvete med allt ifrån liksom klimat till biologisk mångfald till, och det är bränder i Australien och det är liksom, ja, men alltså det är så mycket oroligheter, så att vi är så redo på något sätt när en sån här grej händer, så bara agerar vi blixtsnabbt på grund av att vi går och väntar på något liksom. Så då blir det här som en våg till då på något sätt, att sen så händer coronan och sen så är det en massa oroligheter och orättvisor och saker kopplat till det, så ger det sig något uttryck liksom åt något annat håll. Ja, ofärdig tanke som sagt. Men ändå.
Jag vet inte riktigt om jag förstår. Alltså att det ligger latent där bak. Liksom,
ja, men du vet själv så här, när du, om du är så här lågt stressad hela tiden. Alltså om du går omkring och är konstant stressad på grund av någonting. Då kan du ju till slut liksom börja reagera, alltså du hoppar upp på grund av ett ljud. Eller att du liksom, du får en reaktion som inte är normal för dig, därför att du går omkring med en stress inom dig. Det är lite så jag tänker, att vi går omkring med en kollektiv stress för vad det är vi är på väg in i. Och att det hjälper oss till att, eller hjälpte oss till att fatta någon form av så här extremt snabba beslut då, kopplat till... corona och nedstängning och så vidare. Jag vet inte, det är nog ingenting jag någonsin kommer få svar på heller om det är så. Men det är en intressant tanke.
Jo, men det är ju intressant där hur mycket man samlar på sig utan att man tänker på det. Alltså, och då om vi går tillbaka till det som nu har varit hela upproret i USA sista veckan med ras. Och hur mycket jag har nu börjat tänka på, hur mycket jag har tagit för givet, hur mycket jag kan slappna av när jag inte har den där extra stressen för att jag är vit. Hur mycket, alltså jag tänker ju ganska mycket på mitt privilegium i all, alltså på alla möjliga sätt, och har ju blivit ännu tydligare, tyckte jag, när jag var på Bali. Så det är ändå någonting som jag tänker på och försöker göra någonting åt ganska mycket, och jag ska verkligen inte säga att jag är fulländad, långt, långt, långt ifrån, men jag har ändå en aktiv tanke om det liksom någonstans. Och ändå så är det så lätt för mig på något sätt. Alltså, alltså jag kände ändå så här att gud, jag gör ju alldeles för lite. Alltså så här att jag inte behöver... alltså, det är ju lite som en sån grej jag kan ta till när jag orkar på något sätt. Det är ju ingenting som jag behöver leva med dag ut och dag in.
Nej.
Mer så jag tänker.
Precis. Och det där är ju svårt, och det är ju svårt att sätta sig in i. Sen kan man tycka att man rent alltså i sin egen hjärna kan man ju tycka att det är fruktansvärt liksom, men det är fortfarande ganska abstrakt. Alltså mm. det är lätt att förstå och, eller man tror sig förstå snarare
mm.
vad det är som händer, men man kan ju inte riktigt förstå därför att man kommer aldrig ens vara i den situationen.
Du menar med att ha till exempel en annan hudfärg?
Exakt.
Eller kommer någon,
ja. Exakt.
Nej, men jag hade lite, alltså jag tycker det finns vissa så här situationer i ens liv när man kanske har fått känna av lite mer någon annan grej liksom, som att jag, när vi kom upp här med coronan och vi bara kunde bo i Dalarna för vi hade ingen annanstans att bo och vi hade varit på Bali och det blev, alltså folk, vi blev utslängda från ett gym för att vi var, kunde vara smittobärare och vi var, och då hade vi ändå varit i karantän och skött oss och liksom hållit oss hemma och så vidare. Men vi fick konstiga kommentarer på Facebook och det var lite så här, folk tittade på, alltså det är så här, sånt som andra människor får stå ut dagligen och hela tiden från att de har varit små. Liksom.
Mm.
Då kände jag också lite så här, då stannade jag faktiskt upp och vi pratade om det hemma och var så här, tänker, alltså så här, det här får folk höra och vara med om dagligen.
Mm.
Och det här var ju, alltså, det handlade om några enstaka saker. Och jag kände mig så utlämnad. Alltså så här, så att det är klart att jag kan fortfarande inte förstå det. Men man kan ibland få lite mer en insikt om det kanske. Jag vet inte.
Mm.
Ja. Nej, jag tyckte det var intressant det här. Vi delade på förnyarnas Instagram också Trevor Noahs, det här långa speechen som han hade. Så.
Just det.
När det var incident på incident, som alltså så här, coronan, folk sitter hemma, folk har det dåligt, det är ingen som hjälper en. Sen kom den här kvinnan som använde, alltså i Amy Cooper som var just i New York, det. I Central Park och hade sin hund som hon inte ville koppla.
Mm.
Och när då en svart man sa till henne om att koppla hunden så ringde hon, sa hon att hon skulle hota med polisen. Så polisen blev ett hot, inte en räddning, utan hon visste att hon kunde använda polisen emot honom.
Mm.
Och sen då kom George Floyd och så, ja, hur det här triggar, blir som en dominoeffekt hela tiden.
Mm.
Och det där, de delarna är ju svåra. De är svåra att se innan ju. Och det är svårt att veta när det ska ske. Men ja, förändringar har ju oftast en sån triggerpunkt någonstans ju. Det blir ju, till slut rinner bägaren över på något sätt.
Precis.
Mm.
Sen blir det väl otroligt spännande också att se då vad det här kan komma att leda till.
Mm.
Alltså det är ju protester mot en strukturell orättvisa, som ju till och med vissa poliser då håller med om är problematisk. Jag tänker på de som knäböjer för demonstranterna och så vidare.
Mm.
Så att det finns ju någon sorts överenskommelse om att det inte fungerar. Så då är ju frågan vad man sen gör åt det. För jag menar, det handlar ju inte bara om att polisen ska sluta döda svarta män, utan det handlar ju om hela rättssystemet och rättsosäkerheten och möjligheter och, ja, det är en stor fråga.
Jo, men så är det ju verkligen. Och sen är det väl, handlar det väl också om det, jag såg det var någon skådespelare, någon som hade skrivit typ på Twitter eller någonting som var typ att vi kan inte, det går i det här, i vissa jobb och i vissa fall så går det inte att ha några så här, det är några rötägg. Alltså det går inte att säga typ om så här piloter att, ja, men de flesta av våra piloterna är bra, men vissa bara kraschar planen i bergskedjor och så vidare. Mm. Alltså så här att, alltså det måste ju vara nolltolerans någonstans mot det, för i alla led.
Precis.
Och då måste man ju också förstå och inse, alltså jag läste någonstans precis som att, alltså, alla vita är rasister, eller så att vi alla, eller 9 av 10 är det, att vi alla är fördomsfulla och att vi måste på något sätt bara acceptera det. Och det tyckte jag var intressant. Och då kan man ju känna såhär, jag är inte rasist. Men sen kan man också känna såhär, okej, vad menar de då med det? Alltså jag har hört det från flera olika ställen, men det här var från en gammal blogg som Valerie Kien Backström skriver om rasism.
Mm.
Och kollar man då på till exempel vad, hur definieras till exempel rasism på Wikipedia, så är det ju att det är ett system av föreställningar, tro och agerande som baseras på en världsbild eller en ideologi där människan anses kunna delas upp i raser.
Mm.
Och det kan ju vara en tro eller agerande är väl kanske nyckelorden i det då. Alltså, jag skulle ju inte kalla mig för rasist, utan det tänker jag ju liksom SD-människor, alltså som är mer uttalat och gör hatiska. Men jag, alltså om hatiska manifestationer på ett annat sätt. Och verkligen vill separera vi mot dem istället för att vilja inkludera.
Mm.
Men det är ju jättemånga grejer hela tiden i min vardag som jag drar nytta av att vara vit. Jag brukar prata ganska mycket om när jag är fördomsfull med mina barn och folk. Alltså jag är fördomsfull hela tiden utan att man tänker på det. Men då handlar det väl om att hur man då agerar.
Mm.
Alltså jag kan ju komma in i tunnelbanan och se ett gäng unga killar från, alltså, där vet jag inte om det spelar roll egentligen om det är svensk eller annat. Eller andra, alltså invandrare killar eller så där, och bli lite så här, åh nu är det ett gäng killar, alltså så här, nu måste jag passa mig. Eller, ja, det, även kvinnor, liksom. Kvinnor i en bygghandel som jag. Och jag vet ju att kvinnor i en bygghandel kanske måste veta mer än männen just för att de är där de är. Och ändå är jag så här, åh nej, en tjej, måste jag fråga henne.
Mm. Är du så i bygghandeln? Och så kom
jag på mig själv. Ja, jag är i bygghandeln. Jag hade senast häromdagen så skulle jag köpa lim till min sons skateboardhjälm som hade gått sönder.
Mm.
Och då var jag tvungen att ha speciallim för att nästan alla lim smälter frigolit.
Mm.
Och då frågade en ung tjej som var så här, nej vi har nog ingen idé. Och så började hon kolla och så började hon liksom söka på nätet och sånt där. Och så kommer en så här trött gammal gubbe som också jobbade där.
Mm.
Och direkt vände jag mig om och frågade honom så här, vet du om det här limmet?
Mm.
Och han var så här, och så sa han något jättedumt som hon aldrig sa. Och hon gav mig jättebra info, hon gick direkt och kollade, försökte hjälpa.
Men tänker du då att hon inte kan lika mycket? Är det det instinktivt du tänker?
Jag tror det.
Mm. Vad intressant, för jag hade en liknande sån här igår där jag delade en artikel. Där rubriken var, det var en väldigt intressant artikel som handlade om nya ekonomiska modeller. Och den är skriven av en kvinna och den heter Five Economists Redefining .. Everything.
Mm.
Oh yes, and they're women är rubriken då.
Mm.
Och jag tänkte verkligen på det där. Alltså, dels så funderade jag över så här, men vad synd att artikelförfattaren måste sätta det sammanhanget, att det är kvinnor liksom i rubriken. Kan inte bara det de gör liksom få stå för sig själv, tänkte jag å andra sidan. Och sen så tänkte jag just det, jag undrar hur många det är som inte läser artikeln just på grund av rubriken. Att de tänker så här, aha, är det fem kvinnor? Ja, men då kanske inte det här är så, det kanske inte är så intressant ändå.
Nej, det tror jag.
Men det var inte, jag hade i alla fall just där inte något sting av att det inte var intressant för att de var kvinnor. Men jag förstår vad du menar. Och så där gör jag säkert också, fast jag inte tänker på det. Jag ska börja tänka på det.
Nej, ja, men gör det. Jag kommer på mig själv dagligen. Men jag försöker också så här då tänka så här, nu är jag fördomsfull. Och så agerar jag emot det. Så då, om jag kommer på det innan så går jag in. Och så om jag går in i en bygghandel och ser en kvinna där, då går jag fram till kvinnan. För att jag har kommit på mig själv.
Mm.
Eller om det är en invandrare. Eller vad det nu kan vara som jag så här. Och oftast får man ju fördomarna väldigt...
De kommer på sin skam.
Krossade på något sätt. Ja, nästan varenda gång. Så att det där, och det tycker jag är, alltså, ja, och det där är intressant ju, i vad man än, så att fördomarna finns ju där, de sitter ju så djupt, och det är ju lite som jag tror vi har pratat om innan också, eller till och med förra gången, att så här, men också medias bild, och vad vi får se och vad vi får höra hela tiden, det är klart att det kryper in, alltså om jag är inte rädd när jag är själv i ett hus på landet. Men om det står att det är mycket inbrott och att det är konstiga människor, fast det egentligen inte är farligare än vad det var för 30 år sedan. Alltså, då blir man ju orolig. Alltså, och då måste man ju också säga till om det, tänker jag.
Mm.
Alltså säga från och tänka så här, men nu är det inte jag. Det här är inte mina hjärnspöken. Det kommer ju någonstans ifrån.
Mm. Men jag tänker också att jag är ju så uppslukad av jämställdhetsfrågan och kvinnor och män på olika sätt. Och kan mindre om ras, men jag har ju ofta tänkt att det är egentligen i grunden samma typ av kamp, för att den vita mannen är normen på något sätt. Mm. Och det är den som vi försöker, det är den normen vi försöker ifrågasätta på olika sätt och utifrån olika perspektiv. Jag läser en väldigt spännande bok just nu som heter Invisible Women. Mm. Exposing data bias in a world designed for men. Och vad det egentligen är typ det andra könet av Simone de Beauvoir, fast med fakta. Alltså hon har massor med exempel då, och statistiska exempel, och hänvisar till forskning genom hela boken. Där hon då liksom menar att mäns liv i allas våra medvetanden har fått representera the human, alltså människan. Alltså att tanken om människan är mannen och kvinnan då är det andra. Och det är liksom, går igen i hur vi beskriver vår historia, vilket ju har uppmärksammats på massor med olika sätt. Liksom att historien är skriven utifrån perspektivet vilka män som har gjort vad.
Just det.
Och kvinnorna är osynliga. Men det går igen också i våra, i alla våra länders olika kulturkanon, alltså vilka konstverk som har uppmärksammats och inte. Det går igen i vår idéhistoria om vad som är viktigt och så vidare. Och sen så har det här liksom bara fortsatt och fortsatt och fortsatt och fortsatt.
Mm.
Så vad hon gör är att hon beskriver det här gapet och alltså så här, hur mycket feltänk vi har på grund av det här. Och då är det allting ifrån den här klassiska numera exempel på bilbältet. Alltså många fler kvinnor dör i trafiken, upptäckte man. Och sen kom man på det efter att man har studerat det ett tag, att det beror ju på att bilbältet är byggt efter en manlig kropp.
Just det.
Och det går ju igen liksom i cancermedicin som först togs fram efter den manliga biologin. Och det går igen i liksom snöröjning, vilka vi röjer för först. Och, alltså det finns ju massor med sådana här exempel. Så vem vi är biologiskt och hur vi lever våra liv, det påverkas ju liksom av allt som, ja men så här, hur man planerar städer, hur ekonomin fungerar, hur alltså vad vi är intresserade av ens i vetenskap. Alltså inom vetenskap, vad vi forskar kring, hur vi ställer frågor och svarar på frågor och sådär. Och allt det här får ju liksom konsekvenser. Det senaste jag läste var det här liksom att inomhustemperaturer sätts efter en manlig genomsnittstemperatur, så kvinnor fryser ofta inomhus. Alltså det är så här massor med så här fåniga små exempel, men vad allting liksom kommer tillbaka till är ju att den vita, oftast manliga blicken har varit allenarådande. Och formar vi samhället efter den, då finns det ju en massa andra behov som inte tillgodoses. Mm. Och då har vi kvinnor som ett exempel, vi har utrikesfödda som ett exempel, vi har funktionshindrade, vi har homosexuella. Alltså det finns ju massor av perspektiv som inte faller inom det här. Och det där, jag kan tycka det där är så, det är så intressant, för att även om jag jobbar med de här frågorna så blir jag ändå liksom, jag blir så drabbad av den här boken och insikterna, därför att själv är man ju också så matad i det här, så man ser inte ens. Och det är lite det du beskriver också ju. Alltså man ser inte sina privilegier. Man ser inte hur man ser världen. För det kan man ju inte göra heller. Man kan ju inte hela tiden gå omkring och ha liksom en metaröst inom sig som säger, jaha, hur upplever jag det här? Och vem är jag i den här situationen? Och så här. Det går ju inte. Men vi är ju blinda.
Mm.
Och vissa av oss kan koderna för vissa sammanhang. Andra kan det inte.
Men jag tycker det är intressant med, för att ibland jag kan bli så himla trött och arg på alltså bra män i min närhet kanske inte delar på Facebook eller pratar om så här ganska uppenbara feministiska handlingar eller aktivism på något sätt. Som kan vara ganska simpelt, men ändå, nu kommer jag inte på något bra exempel bara för det, men det finns ju massa sådana, så här, en bra text om manligt kontra kvinnor, alltså så, och så vidare.
Mm.
Eller om någonting har hänt, eller allt ifrån Sara Danius kanske, så här, stå bakom, stå upp för, eller vet, sådana saker.
Mm.
Men sen har jag tänkt samma så här, men vad gör jag när jag har vänner i mitt, eller folk i flöden och så vidare som tar upp de här frågorna, så här, rasfrågor, alltså minoritetsfrågor på annat sätt som jag inte känner mig så beläst i, eller alltså, så här, säger jag nu rätt, är det, alltså så här, får jag, då kan jag känna ganska ofta så här, kan jag dela det här? Alltså, är det rätt av mig att dela det här? För jag är ju del av, jag är ju vit. Eller får jag, säger jag rätt nu? Mm. Eller så kanske jag låter bli istället.
Mm.
Och så försöker jag tänka på så här, men det är det här jag vill ha av en man. I mitt fall, när jag är en minoritet, alltså är den som är, alltså är kvinna underlägsen. Mm. Så vill ju jag ha en allierad på något sätt.
Mm.
Och någonstans så vill jag ju hellre att en man gör något och gör fel än att kanske inte göra någonting alls eller ta ett aktivt val.
Mm.
Och i det här vill jag inte säga att så här, skulle någon stå och vara rasistisk på ICA, att jag inte skulle säga ifrån. För det tror jag, hoppas att jag skulle göra, och jag har gjort. Men just det där att aktivt kanske vara med på ett annat sätt tycker jag är svårare.
Mm.
Och det tycker jag är intressant, för det är ju lite det jag kräver av, som sagt, män, och inte händer. Och så här, hur kommer vi över den tröskeln? Alltså, hur får vi de liksom större förändringarna? För att innan vi förändrar oss och släpper in och hjälper till, alltså jag är en sån feminist som tycker att vi inte kan göra det utan männen.
Mm.
Alltså så här att, och har märkt det flera gånger också, när man har några män som på något sätt går i god för det man säger och vad man gör, så går det mycket snabbare. Alltså så här, och det kommer väl vara samma, och det där är knepigt, jag vet inte, det är en större fråga.
Ja, men det är ju det här också att man, det här också blir så svårt att prata om män och kvinnor, därför att det finns ju mängder av män i min, jag har ju i princip sållat bort alla som inte tycker som jag numera, men jag har ju mängder av män i min omgivning som ju faktiskt vill se ett annat samhälle, alltså som inte heller är bekväm med liksom allt ifrån manlighetsnormer till, ja, men det kapitalistiska liksom systemet, till vad det nu kan vara, orättvisor och makt liksom, och snedfördelad maktfördelning och ja, men återigen på det liksom stora planet, det som har satt oss i den här skiten någonstans nu, alltså det är ju någonting som verkligen inte fungerar, och det finns ju också väldigt många män som tycker så. Sen å andra sidan så finns det ju faktiskt också väldigt många kvinnor. Jag har ju sett på många kvinnor i mina dagar med att jobba med jämställdhet som blir provocerade. Alltså som blir jätteprovocerade av insatser för kvinnor. Därför att man tycker inte att det behövs. Det går alldeles utmärkt ändå, liksom, tycker de. Därför att det har gått för dem ofta. Det är ofta en sån här kanske okunskap kring just de strukturerna. Alltså man har inte den strukturella blicken, utan man tittar på sig själv och tittar, men jag kunde ju det här, så det kan alla. Alla. Och det är,
typ,
och,
exempel kvotering, eller?
Ja, men ja, det är ju en fråga för sig. Men jag har ju haft liksom, under de senaste åren, människor i min närhet som har, alltså kvinnor i min närhet som har sagt allt ifrån att om de hör ordet jämställdhet en gång till så kräks de, till en liksom högt uppsatt kvinna som pratade om vårt jämställdhetsprojekt putslustigt i något sammanhang och kallade det för en klubb för kvinnor som vill synka sina menscykler och sånt. Så att, alltså, det finns ju, det finns ju massor av... Det finns ju massor av män som vill någonting annat. Det finns massor av kvinnor som inte vill någonting annat, eller vad säga. Så att alla är vi ju också olika i det här. Men så det här med att titta på det utifrån ett jämställdhetsperspektiv eller ett rasperspektiv, det är ju en form av glasögon. Bara, alltså för att ha någonting att prata utifrån, tänker jag.
Nej, men då tänker jag ju lite att i det... Nej, men det som jag tänkt ganska mycket på sista veckan är ju så här... Jag borde bredda mig i att så som jag tänker om kvinnor och försöker lyfta kvinnor, försöker lyfta frågan eller klimatet, hållbarhetsfrågan eller vad nu, alltså hållbarhet och jämställdhetsfrågan någonstans. För mig har jag nog alltid inkluderat jämställdhetsfrågan i att om jag gör det bättre för minoriteter som jag, eller ja, de som för kvinnor, så har jag nog sett det per se som att jag får med andra grupper också.
Mm.
Alltså om du, alltså
jo, men så att, har jag att jag också inte, sett det.
Alltså att jag inte har sett det så mycket just bara för kvinnor per se, utan att det är bredare, för att du, som du säger, att så här, norm är den vita mannen, och det som inte är normen, det är de som jag på något sätt jobbar för.
Precis.
Men jag kanske gör det genom kvinnofrågan, för det är det som är lättast för mig, för att där jag ser det klarast.
Och precis, för gör man,
jag
för
på
gör
något
man
sätt
det...
tror att jag gör det därigenom så kommer det breddas.
Ja. Och det är jag helt, jo, men så ser jag det också. Och det är jag ju helt övertygad om att för lägger man vikten på att se strukturen och att ifrågasätta strukturen och att det är att det är den som behöver förändras. Det är den som är stängd och inte tillräckligt öppen eller vad det kan vara för någonting. Det behövs förståelse där. Alltså för de som upprätthåller någon form av struktur behöver förstå det och behöver prova nya sätt att göra saker på för att släppa in fler. Då om man angriper frågan utifrån kvinnoperspektivet, då gäller ju samma princip för alla egentligen. Alltså då öppnar man ju upp för alla.
Mm.
Sen är ju inte behoven likadana alltid och det behövs förändras. Men så fort man får den blicken i alla fall att alltså har möjlighet att främja liksom för fler att vara med och skapa saker och göra saker. Hur ser jag verkligen till att jag vänder mig till alla?
Mm.
Då ser man ju alla också förhoppningsvis.
Mm, men jag har ändå tänkt sista veckan väldigt mycket på så här, vad kan jag ändå göra för att gå ett steg längre?
Mm.
För att, jag vet inte, hjälpa till, öppna upp. Alltså att det här har ändå fått mig att tänka till att bredda det.
Vad tänker du?
Ja, men det är
ju
att ta in... Ja, men jag tänker att det är att ta in folk som jag vill jobba med. Och tänka bredare än bara mina närmsta vita vänner, kanske. Alltså så här, eller alltså, i det omgivningskretsen eller det. Alltså precis på samma sätt som jag ber igen män kanske göra sina sammanhang. Att jag också har mina sammanhang och mina områden. Och hur kan jag då tänka större någonstans? Jag har jobbat lite med en mångfaldsjämställdhetslista för så här, produktioner och manus och sånt. För att jag tycker ju att det som vi ser runt omkring oss påverkar oss otroligt mycket. Så jag tänker så här att om vi får bättre representation i media, som jag har mycket att göra med, så kommer ju det också göra genomslag bredare. Alltså vi behöver ju lagar och vi behöver annat, men vi behöver också förebilder någonstans. Det tror jag jättemycket på.
Så vad betyder det rent praktiskt då?
Nej, men nu har jag har skrivit som en så här checklista som man kan ha i, och den här, någon som vill ha den, jag kan dela den på Facebook annars, eller om någon som vill ha den, det ligger på min hemsida, så kan man bara mejla mig också. Det består liksom av typ 10 saker som man kan tänka på, och det här gäller ju egentligen, även om det här handlar om att skriva manus eller ha en produktion och så vidare, så kan man ju tänka på ett jobb också. Alltså det är alltifrån så här, hur ser ditt team ut som du jobbar med?
Mm.
Alltså hur mer mångfald det är ditt team som du har, desto mer angreppspunkter har du ju någonstans för att förstå problemen runt omkring dig.
Just det.
Ja, och sen så är det väl också att så här, byta roller är en sån där bra grej, men det handlar väl kanske mest om i manus, att man kan skriva till exempel ett manus med Alltså någon får heta Kim eller Charlie. Så att man inte per se skriver en roll för en person så som det ska vara.
Mm.
Men sen finns det till exempel, om vi pratar film och manus och sådär, så finns det något som heter Bechdel-testet som du säkert känner till.
Mm.
Och det är ju att en film eller manus eller en annan interaktion ska klara ett Bechdel-test, så måste du uppfylla följande kriterier. Alltså att man måste ha minst två namngivna kvinnliga karaktärer. Och de måste prata med varandra om någonting annat än män.
Mm.
Och det här är ju helt otroligt hur många filmer som inte klarar det här testet.
Mm.
Och då finns det ett test som heter Chavez-Perez-testet.
Men det är väl, förlåt, men det är väl för att det är flest män som gör film då, eller?
Mm.
Mm,
ja, så
det.
Blir det ju.
Mm. Och vad sa du? Chavez-Perez?
Ja, och att man inte, ja precis, Chavez-Perez... Perez-testet är uppbyggt på ett liknande test. Så då ska du ha, en film ska ha minst två namngivna icke-vita personer som pratar med varandra om någonting annat än brott.
Mm.
Vilket är också ganska tragiskt att det finns ett sånt test. Men ja.
Men du,
mm.
Nu är vi där och pillar i konsten igen. nu känner jag direkt så här, ja fast... Alltså så här, jag är helt med på att tänka på teamet och så här. Och jag är helt med på att, alltså om du har ett writers room, jag tänker, det är kanske så du tänker. Och jag är helt med på att medel för att göra film eller tv-serie eller så ska erbjudas till fler än vad det har gjort. Mm. Och så att de får berätta sina historier som är viktiga för dem så att säga. Så att de hittar sin publik. Och då tänker jag att i takt med att tiderna förändras så att ja, men den publiken får se andra perspektiv, så kommer det andra själv dö. Alltså det där kommer inte vara bra. Det är ingen som kommer orka sitta och titta på två män som pratar om, pratar om sig själva. Alltså det kommer växa fram någonting nytt då. Men sen det här då att gå in och pilla i själva konstverket. För att säga att här ska det vara en kvinna. Där den som har en vision om någonting som den ska skapa behöver kompromissa med det. När det inte är det, den historien som hen vill berätta. Jag vet inte, jag blir lite tveksam
då. Jag förstår vad du menar. Men jag tänker så här att den personen, alltså en konstnär sitter ju inte... Det är ju lite som att så här, sätta nästan ett manligt geni på, ett, liksom på en pedestal. Bara för att han är ett manligt geni så ska han få tillhöra vara det för att han är konstnär. Alltså så här, jag tänker att det beror väl på från konstverk till konstverk. Alltså så här, att jag tror inte att du kan säga att det är svart eller vitt. Det beror väl på så här,
nej, hur det många sådana här
historier har skrivits. Eller...
Men samtidigt, det manliga geniet måste ju få berätta sin historia. Då skulle jag hellre se många fler liksom, kvinnliga genier då, som utforskar sina röster och gör det på sitt sätt. Precis som utrikesfödda ska göra det, eller HBTQ-personer, eller liksom, igen då, vilken underrepresenterad grupp som möjligt. Alltså, jag ser ju bara fattig konst framför mig ifall man ska tvinga in, liksom, ah, men nu i den här historien så ska vi då tvinga in en kvinna i ett sammanhang. Eller en homosexuell eller vad det kan vara för någonting. I en roll där skaparen av det egentligen inte har någonting att säga om den här karaktären. Men den behöver vara där därför att det är bra med representation. Jag tycker att det är svårt. Alltså det är precis som du säger, det är verkligen inte svart eller vitt. Men jag tycker det är svårt med... För det där har ju Svenska Filminstitutet också hållit på mycket med ju. Alltså jämställdhetsfrågan. Och jag tycker inte att den är helt lätt alltså. Jag tycker absolut att man ska... fundera över hur man fördelar medel. Men sen så har jag svårt att se att man ska gå in och ha åsikter om själva verken liksom. Lite,
men jag tänker mer att det måste finnas en medvetenhet när du skapar något. Alltså det är ju också lite som att säga,
men det måste finnas, hur då? Alltså om inte
jo, men då kan du säga det om företag också ju, som producerar.
Nej, fast nej, det
alltså,
är det man inte kan.
Jo, men det är det jag tycker att man kan, för att du som med konsten och litteratur och med media så påverkar du så mycket. Så även om du inte påverkar genom att utbryta fossila ämnen som förstör planeten, så påverkar du ju genom en idé.
Ja, men självklart.
Och den idén kan ju vara lika kraftig och lika förödande för planeten och dina medmänniskor. Och egentligen om inte mer än om du skulle så här gräva upp olja och producera ännu en plastledskak.
Ja, alltså, men, så jag förstår
egentligen inte skillnaden
då.
I det.
Jo, jag tycker att det är stor skillnad. För jag tycker konsten ska vara fri. jag tycker att man ska in och pilla där. För då är vi där igen då liksom, lite som vi, det känns som att vi pratade om det här förra veckan. Men då är vi inne i det där igen att, ja men okej, okay, då har vi sagt att det är okej. Okay, att vi ska gå in och pilla i konsten på grund av att vi tycker att de här värderingarna ska råda nu. Och har vi sagt att det är okej, då är det okej om det plötsligt är andra värderingar som råder också. Och då börjar ju konst plötsligt bli liksom, alltså då ska konsten uppföra sig på något sätt utifrån vad det är för värderingar som råder just för tillfället.
Ja, fast det gör den ju ändå, för att ingen konst lever ju inte i en utopi. Alltså det lever ju inte fritt från samhällets påverkan.
Nej, men det är fortfarande så att du som konstnär ju måste ha rätt att få uttrycka det du vill säga.
Ja, men det har jag inga problem med. Men jag tycker väl fortfarande att precis som att man kan tänka efter vad man vill förmedla, hur man förmedlar det och vad man har gjort tidigare. Alltså så här, och sen är det igen, då kan vi gå ner till så här 90-gritti, så här, vad är konst?
Mm.
För att det finns väl saker som är på Moderna Museet som jag inte skulle anse som konst, och det finns ett billigt gjort reality-tv-program som jag skulle kunna säga är konst. Alltså, fast det inte. Så att det blir också väldigt öppet. Jag är också helt med så att alla, som yttrandefriheten, alla ska kunna säga egentligen vad de vill, men det handlar väl också om så här då, vilka har alla rätt att få framföra det i alla arenor? Alltså vi lever ju efter någon slags, alltså samhället som ett kontrakt också, och vad vi vill se och att man faktiskt kan påverka. Alltså så här, jag kan ju tycka, som till exempel, om man tar som ett exempel Silla Jackert, som är manusförfattare och jätteduktig, har skrivit Känn ingen sorg, alltså Håkan Hellström-filmen, och nu håller på Den tunna blå linjen, tror jag, som är en polisserie som kommer komma nästa år och så vidare. Hon är väldigt så här, miljömedveten och så. Hon skriver ju på som hon alltid har gjort, men hon skriver aldrig in flygresor i sin konst.
Nej.
Och då kan man ju tycka att det är begränsande. Jag kan ju säga att hon gör konst. Men samtidigt så inser hon ju så här att, ja, men om jag inte skriver in flygresor, så kan jag påverka där jag är och där jag står någonstans.
Hon brinner ju för klimatfrågan och hon är konstnär. Så det är inte jättekonstigt att hon skriver in det i sin konst.
Nej. Men jag, alltså de som tar till sig det här typ som en sån här checklista eller som vill kolla, det är väl folk som är medvetna och vill att man, jag vill göra konst, men jag vill också göra det. Alltså precis som vi ifrågasätter nu om vi är fördomsfulla. Sen finns det väl folk, manliga genier och så vidare, som kommer fortsätta göra det de alltid har gjort. Och varsågod, gör det. Mm. Men vi måste väl fortfarande bestämma,
ja, men jag tänker,
om vi vill se det, absolut, eller om vi vill ha mer eller och så vidare. Alltså det här är ju inte någonting som jag säger så här, åh, det här ska bli en lag. Utan jag pratar ju mer om att så här, vi alla måste bli mer medvetna om.
Det här är bra att vara medveten om.
Ja, ja, precis. Ja, alltså så här, och lite så här att man för man slår sig för huvudet igen när det är så här, åh, ett nytt bakprogram på TV där det är Sveriges mästare bla bla bla, och så är fyra stycken manliga jurymedlemmar eller kanske en kvinna av fyra eller fem, och så blir man så här, hur är det här möjligt? Har ingen tänkt på det här? Mm. Alltså så här, det är mer såna, och då igen så här, är det konst? Ska det bara vara fritt för någon har skapat den här
konst.
Serien och det passar bäst?
Det är inte konst.
Ja, men,
i min värld.
Det är ju din värdering då,
eller
hur?
Jag kan göra en checklista för vad som är konst och vad som inte är konst. Ja, nej, men jag förstår vad du menar. Det är liksom någon sorts checklista eller guiding principles. Så här, tänker jag på vad jag gör nu liksom, när jag gör det här?
Lite ja, lite så. Och det tänker jag väl att alla behöver göra. Om du nu är företag, om sin privatperson, är jag fördomsfull när jag går in i bygghandeln, är jag på jobbet, anställer jag en man av bara farten för att han är som jag? Alltså, och varför går jag inte utanför min comfort zone och vad ger det mig? Alltså så att jag bara tycker att vi har ju inte, även om man pratar konst, så har vi ju inte, vi är ju inte så fria i hjärnan. Alltså så här, och de konstgenierna som kanske är det är inte så många. Men
vad då fria i hjärnan?
Ja, men alltså så fria i hjärnan att, alltså att någon bara skapar och så kommer det. Alltså så här, så är det ju sällan. Många skapar ju utefter sin, där vad vi är i samhället idag.
Mm.
Och så vidare.
När man tolkar sin värld.
Ja, man tolkar ju det. Och man tolkar ju sin värld och sin uppväxt och sin... Och det där hade ju du och jag, inte i podden, men en jättelång diskussion om till exempel den här SVT-serien Kalifat.
Just det.
Som var superbra.
Mm.
Och en slags konst skulle jag väl säga, att skapa en serie på det sättet. Absolut. Som de gjorde med fantastiska skådespelare och så vidare.
Mm.
Men där jag reagerade och blev, och jag vet inte om det är rätt eller inte, men jag blev liksom orolig för att det var ytterligare en ganska så här, en våldsam muslimhistoria.
Mm.
Och att så här, jag blev orolig för att det skulle spä på någon slags allmän rasism och intryck om muslimer.
Just det.
Och jag tror att det vi landade i då var väl att nej, men det är klart att den serien ska få göras, men det kanske mer ett tecken på att det inte görs fler serier om muslimer.
Ja, men exakt. Och det är lite det jag menar här.
Och att vi behöver mer.
Precis. Mm. Ja, men det är lite det jag menar då. För vi skickade ju, det blev ju en debatt av det där också, så vi skickade ju lite olika artiklar mellan oss. Men där jag då tolkar vissa där som att de kritiserar då porträtteringen av vissa av karaktärerna och tycker att så där ser det inte alls ut, utan det ser ut annorlunda i för muslimer i Sverige.
Mm.
Men då tänker jag samtidigt att ja, fast det här är en blick på någonting som, och är en historia som någon vill berätta om någonting. Och det är ju omöjligt att få med alla perspektiv av en berättelse liksom, i en historia. Så att, och den typen av kritik tycker jag är svår. Och det var ju samma sak med den här Unorthodox, som var lite samma grej. Att det bygger på en bok om en kvinna som har levt med chassidier i Brooklyn i New York. Och som flyr därifrån. Och då kom det också en massa kritik om att nej, men så där lever ju inte alls chassidier i New York, utan den där riten som de gjorde, den finns ju inte, och så där gör man. Men liksom, ja, fast hon kanske var med om det och det kanske hände. Och så det är något konstigt när man ska gå in och liksom prata om verket liksom på det sättet, kan jag tycka. Och då är det ju mycket bättre att tänka så här, ja, men då är det ju faktiskt så att vi saknar, precis som du säger, då saknar vi ju andra typer av berättelser som beskriver andra dimensioner av just det här livet liksom på den här platsen. Och det är ju precis det jag menar där också med, om man ska in och pilla i konsten kopplat till kvinnor, att fördela då medel så att allas historier får berättas. Och då är det inte bara kön och etnicitet, då är det ju verkligen klass också. För det är också en sån där stor grej när det gäller film, liksom, att vem har tillträde till pengarna? Det har man ju inte gärna om man är utrikesfödd och bor liksom någon annanstans och har en helt annan typ av bakgrund. Det har ju mycket, mycket svårare att få pengar.
Mm. Jo, men då handlar det väl igen om, som vi också pratade om, tror jag, för, alltså så här, vem sitter på det beslutet då? För jag kan ju fortfarande tycka på ett sätt, alltså det här konst, alltså både Kalifat och Unorthodox i sig var väldigt så här, fina, bra, liksom grymma produktioner och konstverk på något sätt. Alltså, men är det rätt att ta fram någonting som är så stereotypt igen då?
Mm.
Alltså, skulle Netflix alltså sagt ja till den här serien, eller borde de ha sagt ja till något annat? Och varför har de sagt ja till serien? För att det är, igen, det handlar ju inte bara om att det är en bra historia, men är det en historia som spär på fördom? Alltså så här, någonstans kan man ju också tänka på alltså, hur många. Och det är ju igen då, vem ger vi pengarna till?
Mm.
Till vilka slags historier?
Mm.
Vad säger vi med det här? Vem ska ta de besluten? Mm. Alltså det är ju... Ja, du, det här kan vi ju liksom snurra in oss i... jag tror igen så handlar det väl bara om att vara så här... Jag tror så här, medvetna och tänka till.
Mm.
Alltså var och när vi gör saker. Och inte bara försöka tänka på så här, okej, jag gör det här nu. Vad har det här... vad innebär det här om 10 år? Vad innebär det här för den här gruppen? Alltså så här, bara vrida och vända på det några gånger till.
Mm.
Och ibland kanske tänka så här, men jag kanske inte ska gå in här och ta den här platsen nu. Mm. Alltså lämna plats istället och så vidare. Och där kan det vara svårt ibland för man inte riktigt, man vet inte riktigt vad det är för gris i säcken man köper. Men,
just det.
Ja.
Ja men verkligen, och ja, men, utbilda sig, anstränga sig för att försöka förstå, läsa mer, försöka hitta liksom, de här olika rösterna och perspektiven på olika sätt och bjuda in oliktänkande i sammanhang som man själv har liksom.
Mm.
Ja.
Och kanske gå en extra mile för det.
Mm. Exakt. Det kanske är komplicerat.
Jag tycker det var härligt. Det kändes som vi inte var så... Vi kan ju vara så överens annars. Det var lite härligt.
Nej, men det är bra. Det ska man inte alltid vara.
Nej.
Nej. Ja, men tack för det här samtalet, Isabel.
Ja, men Michael, tack där. Ja, du är en bra. Har du så fint nu så...
Ja, men detsamma.
Ses vi snart igen.
Ja, men det gör vi.
Och missa inte nu, jag har lagt ut en extra intervju med Christine Harper.
Nej, den får ni inte missa, för det var mycket spännande.
Ja, vad kul.
Mm.
Det var väldigt, hon är så spännande och har så bra tankar om hållbarhet och hur man ska designa produkter och inte tänka. Och,
just det.
Men också bara behålla någon slags hållbar livsstil. Ja, jag älskar det.
Underbart. Men vi ses på Instagram och på Facebook.
Yes. Kram på er.
Kram. Hej. Tell my shoes and set.